Du vet att du börjar bli gammal, din ungdom glittrar som Allens Manhattan dan före dan. Och vi som sitter här på Populärkulturens ålderdomshem är jag, Tobias Nordström. Och direkt från kryosömnens kammare, Billy Rimgard.
Halloj, halloj kryo, ja.
Du är förkyld igen, eller?
Ja, jag fick varför, vad säger jag, typiskt, jag... Det känns lite B om Oddpod blir så här min så här sjukdomshistorieföljetong. Men kortfattat kan jag väl säga det. Jag fick vara frisk i 3 dagar efter 7 veckors sjuka. Och så sa jag så här till min sambo att frisk, det känns så jävla bra. Och hon bara, du jinxar nu. Och sen vaknade jag dagen efter och hade ont i halsen. Bara, nej, så nu är jag tillbaka.
Gillar ändå att det finns en sån följetong i den här podcasten. Det är liksom när zombiesymptomen slår till så kommer vi ha dem dokumenterade över lång tid. Så
att patient säga. Zero.
Exakt.
Ja. Jo då, nej men annars så är det bra. Jag har funderat lite på en sak. Det är ju så här supervarm november och december. Google har köpt Boston Dynamics, de här som gör den här jätteläskiga hunden, Big Dog, som vi har pratat om tidigare, robotfabriken. Och så är det svärmar av drones som nu ska börja leverera Amazon-paket och härja. Staten avlyssnar allt vi gör. Det här väcker ju frågan, är vi i cyberpunk-framtiden nu?
Det är väl... man minns ju direkt det klassiska William Gibson-citatet om att framtiden är redan här, den är bara inte evenly distributed, eller vad han
just
sa.
Just det.
Jag kommer inte ihåg vilken bok det var han skrev det, men det är väl så det känns lite grann på något vis. Det är kittlande det med Google på något vis. Allt det andra känns bara som att... Alltså Google är den här grejen av de här som känns framtid på ett sätt. Alltså drones, visst, men det är ju även bara så här, familjen Jetsons på något sätt. Medan alltså Google, dels nu med Boston Dynamics då, tidigare i år så hade ju Times Magazine hade ju, vad heter det, ett stort reportage om Googles nya projekt där de ska bota döden.
Just det.
Det får ju en undra lite grann, vad har de i kikaren igen? Alltså vad är Googles, den långa planen på Google, vad är den egentligen?
Alltså det blir ju någon sån här Saibatsu stor
Tyrell Corporation.
Precis. Och så har de någon så här liten subsidiary i typ Honduras som sköter deras krigföring.
Ja, kanske.
Vi får se.
De är ju läskiga, Google, på något sätt. Vad är Googles slogan nu igen?
Don't be evil.
Don't be evil, det är också så här, det känns jävligt som en 1984 slogan på något vis.
Eller hur? Don't be evil, nudge, nudge.
Ja, exakt.
Nej, men jag läste en på Twitter, så var det någon så här, Gunnarn uppe i Västerbottens län rapporterade +7 i december, vilket är första gången sedan 1850 eller någonting sånt där. Jag undrar, Gunnarn i Västerbotten. Är det liksom motsvarigheten till den här Atlantbojen som slutar svara i Day After Tomorrow, typ?
Hur många lyssnare i Gunnarn har vi, tror du?
Ja, ni måste hojta. Om vi har någon lyssnare i Gunnarn får ni hojta. För det är ju någon sån vädermätstation där, va?
Ja, det jag antar det, eftersom att det kommer såna temperaturgrejer därifrån. Ja, alltså, men det, vadå? Det alltså, global warming känns ju bara... Det känns jävligt 2007 på ett sätt. Alltså att snacka om att det är på väg. Det känns som där är vi ju redan på något vis.
Ja.
Det är väl bara, är Maldiverna borta än, eller hur ser det ut? Det
är... Den här Söderhavsöar där de går omkring i knähögt vatten.
Ring mig när Maldiverna är borta, då börjar vi snacka. Att det är 7+ i Gunnarn känns liksom inte så jävla sexigt.
Nej, det kommer smygande. Vi får se var vi landar.
Vi kanske ska säga det, att det blir lite så här en Oddpod light idag. Vad heter det? Du är ju, vad heter, lite sjuk. Jag sitter med en deadline så här inför jul. Så att det, vi kör ett kompakt men härligt avsnitt.
Och jag ska börja med att vara extra härlig. Jag har ju varit lite bekymrad över mig själv här under hösten.
Du är alltid extra härlig, Billy.
Härligt att höra. Jag har varit lite bekymrad över mig själv under hösten, för jag har varit så jävla negativ mot allting. Och oimponerad, extremt oimponerad. Och det där, det är sånt, det är
blasé kanske rent.
Ja, precis. Lite man har inte känt det där, inte sett eller upplevt någonting som så här kittlat riktigt så. Det är en väldigt väldigt dålig
du har inte sett Gravity än?
Nej, nej. Jag har inte gjort. Det kanske är ett botemedel för det, men jag har fått ett botemedel. Det handlar om Myra Grants trilogi som går under namnet Newsflash-trilogin. Det är tre stycken böcker, Feed, Deadline och Blackout, som är zombie-trilogi. Brukar inte gilla zombies i litterär form, men den här är så fantastiskt fint utförd. På alla sätt.
Så att Newsflash, finns det någon mediaspin på det här? Eller?
Exakt. Alltså, om man ska dra det i korthet utan att spoila någonting, så är det så här att det utspelar sig typ 25 år efter själva zombieapokalypsen, vilket är väldigt effektivt, för då alltså det samhället har liksom stabiliserat sig lite igen, även fast det finns zombies. Och det handlar om några det här låter extremt osexigt, men det handlar om några bloggare typ Gawker style liksom.
Direkt, jag köper inte överhuvudtaget. Det kommer inte finnas bloggare om 25 år.
Nej, men det här är liksom, det här är upp, alltså bloggare upphöjt i 10. Alltså,
okay.
Hypermedierat samhälle typ 2039 eller någonting sånt där. Vad de har gjort, vad hon gör så jävla bra, Myra Grant, eller Shannon McGuire som hon heter egentligen, det är att så här, zombie-grejen finns där hela tiden och det finns alltid så här risk för ett nytt outbreak typ, men det är mycket konspiration. CDC, Center for Disease Control, har en huvudroll kan man säga. Det är mycket cover-ups, mycket liksom, ja, är det svinbra utfört verkligen.
Det låter smaskigt.
Jag gillar speciellt det. Jag har ju efterlyst tidigare i ett gammalt podcastavsnitt att jag hatar karaktärer som inte har någon förkunskap om saker och ting. Jag kommer inte ihåg när det var. Det var väl typ 3 år sedan, 2 år sedan.
Ja, ja.
Och de här, det roliga är att efter The Outbreak, så vanligaste killnamnet är George och liksom vanligaste tjejnamnet är Georgia, för att alla är så här tacksamma för George Romero, för att hans, liksom, hans filmer, när Outbreaket väl kom, så visade det sig att hans filmer var så accurate att många kunde rädda sina liv på grund av att de hade lärt sig från de filmerna.
Det är härligt på något sätt ändå.
Och jag ska bara säga det, en sista i min selling pitch här. Hon är extremt bra på att beskriva de virologiska bitarna. Det finns en väldigt bra förklaring till varför zombie-outbreaket kommer, och hon hanterar hela de så här virus, alltså varför, på sjukt bra sätt. Och därför är jag extra pepp på att hon har precis kommit ut med en ny bok som heter Parasite, som är en virus-thriller. Som då inte är zombies utan något annat. Så jag ska kasta mig över den nu i jul, tänkte jag.
Trevligt. Jag tänkte läsa The Goldfinch över jul nu. Då har jag 700 sidor flamländsk konsthistoria typ.
Ja. Grattis. Vi ser vem som har klass i den här. Vi fick ju, det var ju någon på Twitter som föreslog att vi skulle göra en... vad heter han? Oscar Sundell heter han, va? Förlåt. Förlåt, jag vet inte... Jag skriver inte ner, jag har inte förberett mig. Men vi fick en hojtning om att vi borde göra ett avsnitt där vi listar så här filmer. Och först, alltså våra favoritfilmer, typ 10 var. Och först tänkte jag, men det blir ett jättemysigt avsnitt. Sen kom jag på, när jag började tänka på vilka jag skulle lista, så tänkte jag så här, fan, jag kommer ändå undan med att sitta här i Autopod och verka smart. Liksom. Om jag ska börja lista, då blir det ganska genomskinligt ganska fort. Så här, vem är det som har liksom något kött på benen här, och vem är det som bara sitter och yrar i nattmässan?
Kan du ge oss ett litet smakprov på en film som skulle avslöja dina bildningsluckor?
Som jag skulle ha med på den här listan? Alltså jag vet inte. Men man kan ju säga så här att det var ju inte direkt... Det var ju inte direkt filmhuset topp 100. Någon av dem.
Skulle Split Second vara med?
Nej, det skulle den inte.
Nej, så långt ner är vi inte alls.
Nej. Men jag upplever det väldigt svårt just där när man ska ta fram favoritfilmer, som du sa, när ungdomen glittrar som Allens Manhattan. Alltså de filmer man som var extremt formative när man var 15-16, som man såg så här 20 gånger i rad då, men inte har sett sedan dess. De är ju inte nödvändigtvis ens bästa filmer liksom.
Nej, men det, alltså, det finns ju också där. Man kan ju göra två olika former av listningar på det på något sätt. Man kan ju göra filmerna som man så här, som ger någon slags varm känsla i kroppen. Alltså de filmerna som man har sett flest gånger. Och sen kan man göra liksom någon form av så här kanongrej. Alltså det jag tänker är att de bästa filmerna man har sett är nödvändigtvis inte de filmer man har sett flest gånger. Jag älskar Tarkovskis Stalker till exempel, men jag tror jag bara sett den två gånger eller någonting. För den är ju... Och det är inget man så här, slänger på en bakis söndag och klämmer en pizza till. Liksom. Man blir ju deppig för mindre.
21 grams skulle nog vara med på min lista.
Ja, det är ju också så här... Det är ingen bildningslucka dock.
Nej, men jag kom på att den skulle vara med. Och det är okay. Absolut mest, vad ska man säga, intellektuella. Ja.
Ja, det, men det är samma sak där. Den är ju inte så här super... man blir inte pepp på livet av att titta på den.
Nej, men det är väl också en väldigt bra kvalitet.
Fletch 2 däremot, då jävlar. Det var en lycklig sen.
Ja.
Men du, har ju kommit lite Interstellar-grejer. Ska vi köra den numera standardiserade vignetten? Interstellar.
Och det är ju ingen dålig update den här vändan. Tidigare så har det varit lösa rykten och casting news. Nu har det kommit en trailer.
Ja, vänta, jag vill avbryta dig. Vi har faktiskt fått lite så här bilder från inspelningen också.
Ja, sant. Stillbilder.
Och, men nu är trailer time alltså.
Trailer time. B-roll. Väldigt mycket. Stock footage.
Ja, det är arkivare som man säger på svenska.
Vi kan ju lyssna lite kort hur det låter.
We've always defined ourselves by the ability to overcome the impossible. And we count these moments.
The first ever to fly faster than the speed of sound.
These moments when we dared to aim higher, to break barriers, to reach for the stars.
76, you are go.
To make the unknown known. We count these moments as our proudest achievements.
Having fired the imagination of a generation.
But we lost all that.
Pulls into port for the last time.
Or perhaps we've just forgotten. That we are still pioneers, that we've barely begun, and that our greatest accomplishments cannot be behind us, because our destiny lies above us.
Så jävla kort blev det inte, det blev hela nu, men ja.
Jag tänkte direkt när jag såg den första gången, tänkte jag direkt Koyaanisakatsi.
Just det.
Den här orgelmusiken och sen liksom så här, ner, vad säger man, nerstamp i civilisationens utveckling i form av aeronautiska, vad heter det, framsteg. Det är ju liksom när de bryter ljudbarriären, det är från Mercury-kapseln, det är Gemini 2, det är Neil Armstrong och hans crew, det är månlandningen, det är Walter Cronkite och sen till slut, sista grejen tror jag, vad heter det, Atlantis, alltså the Space Shuttle. Det är en teaser som snarare sätter någon slags tematik än den berättar någonting om filmen, eller man ska säga.
Ja, och det fanns ju tidigt i somras någonstans där, så var det ju rykten som sa att vi har inte nämnt det eftersom det inte har varit bekräftat. Rykten som sa så här att det skulle handla om jorden som efter någon form av ekologiskt haveri, att man bara kunde odla majs på den.
Ja, det är ju majsfält i den här.
Väldigt mycket majsfält.
Det finns ju även där, vad heter det, i början någon bild från, vad heter det, vad heter det, inte depressioner, men den här the Dust Bowl-grejen eller vad det heter i USA.
Just det.
Där massa skörd gick om intet. Men vad heter det, det är ändå så här, det känns ju som det bäddar lite grann för någon slags hyllning till rymdprogrammet, om man ska säga, eller?
Jag funderade på det här, de pratar om att så här, att nu blickar vi framåt, vi ska uppleva det här igen och bla bla bla. Om det här så här synkar in på något sätt med de här alla privata rymd... Vi ser ju en raket lyfta från ett av majsfälten där i slutet.
Mm.
Jag funderar på om det är så här... Kan man tänka sig att det är någon liten grupp människor då som odlar den här majsen och bygger en raket...
Av majs.
Av majs.
Yeah.
Av etanol går den på.
Bara popcorn ombord.
Och skjuter upp den i rymden, hittar ett wormhole.
Men, ja, du tror att det kommer ske av en slump?
Ja.
Jag tolkar det här snarare som att så här, alltså att de visar i den här trailern alla framstegen som vi har gjort i rymdresande, och att så här, filmen handlar om nu tar vi nästa steg på något sätt.
Fast det är fortfarande så här redneck som åker pickups liksom.
Fast jag tror så här, kan det inte vara så här att Matthew McConaughey har varit redneck som är någon slags raketforskare eller dylikt, som liksom är hemma på farmen och hälsar på pappa eller något sånt.
Han ser jävligt härjad ut i trailern.
Alltså ja, pappa kanske har dött. Inte, ja. Vad vet jag? Nej, men för jag tänker det så här att det pratas en hel del om i den här trailern om att så här, varje gång vi står varje gång vi står inför liksom så här, adversity, så har vi liksom lärt oss att ta ett steg framåt, eller vad man ska säga. Mm. Och om man bygger upp filmen då runt att det är illa ställt på jorden, så är det liksom också bäddat för att vi ska ta något slags steg ut i universum. Och det tror jag tror att då vill man nog göra det medvetet på ett sätt för att, ja, men för att göra det tydligt. Jag tror inte så här, alltså jag tror en del av den kommer utspela sig på jorden såklart, men jag tror att det kommer vara början bara på ett sätt. Alltså det vi ser här är liksom, ja, men en upphäggning rakt av på något vis.
Det finns ett klipp i den här som är inte stock footage, utan som är nytt så att säga. Och det klippet är ganska apart jämfört med alla andra. För den zoomar över det är en jättenär bild, en åkning förbi en bokhylla. Mm. Och den boken som är i fokus där, det är Isabel Wolfs Out of the Blue. Och då tänkte jag så här, aha. Här har vi något. Efter att ha läst plot summary för Out of the Blue så är jag inte så säker på att vi har något.
Nej, okej.
Faith has been married for 15 years to her college sweetheart Peter, and they have 2 teenage children. Och Peter har en affär, misstänker hon. Och hon jobbar som en tv-meteorolog och är avundsjuk på hennes kompis Lily, som har ett flamboyant high fashion magazine editor job och lever det vilda singellivet. Och Faith, eftersom hon misstänker att Peter har en affär, så får hon till det med Josiah, a handsome graphic artist. Och när Peter erkänner att han har haft en affär, så ber han Faith att förlåta honom. Men nja, Faith lämnar sitt old stable life has suddenly changed, and with Lily's encouragement she begins to consider all the new experiences she could explore. Det är alltså en romantik bok. Någon som klipper sig fri från något gammalt och lever livet.
Jag säger det, alltså glöm Newsflash-trilogin. Det är ju Out of the Blue jag kommer läsa i jul.
Ja. Men det låter som så här ganska standard... ja, men,
alltså en sån tangerar någon slags Harlequin.
Ja, men precis. Någon så här, verkligen så...
Eller, nej, det är nästan det är alldeles för raffinerad handling för att vara en Harlequin i och för sig.
Ja. Ja, men det är romance liksom.
Ja, precis.
Men det finns ju ingenting i den... Vi som kastar oss över alla såna här ledtrådar med lost ögon letar ju givetvis efter någonting här. Men det finns ju ingenting, vad jag kan se.
Man får ju läsa boken. Det kan ju finnas någonting där, man vet aldrig.
Om det är någon som har läst Isabel Wolfs Out of the Blue, så hojta.
Definitivt. Det tycker jag definitivt. Men du låter nästan lite skeptisk, tycker jag. Eller lite så besviken. Du säger B-roll, du är out of the blue. Det är liksom...
Alltså... Så här. Om... Ja. jag förstår ju att de inte langar upp någonting större ett år innan liksom. Då är det ju, alltså, de har ju säkert inte så mycket mer film liksom, som är postbearbetat än det här.
Mm.
Och det är en, de kallar det trailer. Förra veckan så såg vi teasers som var 2:40 liksom.
Ja.
Men jag är inte skeptisk. Jag får verkligen gåshud av om jag blundar och bara lyssnar på det.
Ja, det är bra och rillar.
Ja, verkligen. Då får jag gåshud, för jag är helt för allt det här att vi måste, we gotta go back, som Jack sa en gång i tiden. Fast det finns också, jag anar en, alltså å ena sidan så är jag skitpepp på att det är så här dusty farmlands, och sen så blir det rymden på något sätt.
Uh-huh.
Å andra sidan så bäddar ju det för pajigheten galore om det bara är ett gäng bönder som så här bygger en raket. Vi hoppas verkligen att det är som du säger, att de är för detta raketforskare som har dragit sig tillbaka.
Nej, för detta bönder, nu mer raketforskare.
Jaha, jag tänkte tvärtom, att det är raketforskare som efter den här ekoapokalypsen har dragit sig ut på landet och bara odla maten de behöver för att överleva typ.
Bara majs.
Ja, det var ju någon som tolkade det som just det här, att bara majs och sen skjuta iväg en raket, att så här, syftet med varför de letas ut i rymden är för att leta efter någon annan sorts gröda som går att odla på vår jord.
Det är ju, men på ett sätt är ju det sinnessjukt motsägelsefullt också, för om du hittar en annan gröda som växer på en planet, varför inte flytta till den planeten istället?
Ja.
Alltså, det är jättekonstigt. Här på jorden har vi jord som bara kan nära majs. Men då istället introducerar vi någonting nytt i faunan. Det känns, eller floran rättare sagt. Det känns konstigt.
Jag tänker så här. Om det är så som teorier och rykten säger, att det är så här ekokatastrof, det kan vi utgå ifrån. För vi har sett folk gå i dammstormar med munskydd på stillbilderna.
Mm.
Och så odlar man bara majs för att överleva typ. Det finns inte så mycket annan mat. Jag tänker att var finns the incentives för att börja pyssla med rymdfart?
Ja, jag förstår. Men kan det inte vara ett nytt spår nu då? Istället för ekokatastrof, kan det inte vara liksom, vad heter det, majs, den amerikanska majslobbyn som har fuckat världen i röven bara?
Ja.
Man pratar ju om det, om att så här, typ 90% av alla amerikanska matprodukter innehåller corn syrup, bara för att så här, amerikanska majslobbyn är så stark. det vore ju spännande på något sätt. Han har gjort en dietfilm,
ja.
Christopher Nolan.
Nu kommer med en Nolan-metoden lagom till jul nästa år.
Ja. Men vi väntar väl spänt på vidare bilder och klipp och information om Interstellar. Det ska bli spännande att följa på något sätt ändå. Och med det så har det blivit dags för TLDR-cirkeln. Och den här veckan har vi läst Vanishing Act. Och vi gör väl som vanligt att vi inleder med ett litet synopsis.
Året är 1919. Barbara Follett, dotter till journalisten Wilson Follett, är 5 år och sitter vid sin skrivmaskin och skriver på sin första saga. Hon är ett underbarn. The Life of the Spinning Wheel, The Rocking Horse and the Rabbit heter sagan. 1926 är hon 12 och släpper sin första roman, The House Without Windows. I SN The Vanishing Act berättas Barbara Follets liv fram till maj 1940, när hon går ut ur sin lägenhet i New York och aldrig syns igen. Förutom hennes familj som kämpar för att polisen skulle utreda, dröjde det ända till 1966 innan media eller någon annan uppmärksammade att hon var borta.
Mm. En historia om en child prodigy, alltså. Vad säger man? Ett underbarn säger man på svenska bara, eller? Wunderkind på tyska. Har vi fler språk?
Nej.
Inte det? Nej, då går vi vidare. Vad heter det? 13 minuter och 22 sekunder tog det för mig att plöja den här texten.
Ja, 14 och någonting tog det för mig.
14, jag tappade lite intresse emellanåt.
Ja, jag blev så besviken för att
den gick i stå rätt snabbt.
Den gick i stå jättesnabbt, och framförallt så var det ju det här. Jag trodde ju att, alltså, försvinnandet skulle komma ungefär efter en tredjedel.
Mm.
Och att liksom mystiken därefter, att det skulle komma twists. Och hon hade liksom, nej, de bara konstaterade i de två sista styckena att så här, ja, sen var hon borta. Det var det som var lite synd. Det är en fantastisk historia fram tills dess att hon är helt besatt av bokstäver och skriver och liksom, ja, den här The House Without Windows, hennes roman när hon var 12 år, att den fick liksom praise och var, ja.
Alltså det finns ganska mycket potential här på något sätt. Alltså man har ju lyckats gräva fram en väldigt obskyr, bortglömd story som man skulle kunna bygga någonting härligt med, men det blir liksom lite torftigt. Det antar väldigt mycket formen av en redogörelse, kan jag känna. Alltså, ja. Det är nästan som en nekrolog över en person som dog för väldigt länge sedan.
Mm.
Och det gör att man så här, tappar den mytiska potentialen i hela den här historien.
Den är inte särskilt snyggt skriven, alltså.
Nej, det är lite nedslag. Det är lite så här, man drar lite paralleller till lite andra underbarn. Men så mycket mer än det blir det aldrig riktigt.
Mycket namn, årtal, sådana saker.
Ja, men det man hade velat haft är ju liksom fler exempel ur hennes liv på något sätt. Eller någonting som gav lite atmosfär eller gjorde henne lite mer levande liksom.
Jag misstänker att det inte finns, för de här böckerna finns ju inte ens i print. De är ju bara på något så här, i något arkiv på något bibliotek som de fanns typ.
Ja, men om de inte har tillgång till det, så tycker jag man borde dragit på mer växlar till att göra det mer mystiskt, så att säga. Alltså, som du var inne på, att man blev besviken när försvinnandet kom för tidigt, så att säga.
Mm.
Eller det kom för sent, menar jag. Där finns det ju någon form av potential också, men jag vet inte. Det är lite så här, inget ont om landsortstidningar, men lite så här landsortstidningssväng på det, kan man säga.
Mm. Verkligen. Jag lyssnar på en podcast som heter The Memory Palace, som handlade om en sån här child prodigy. Vad heter han? William James Sidis. Och den var helt fantastisk, för där byggde de upp det på ett sätt som så här, han var mattegeni, liksom, hoppade över massa årskurser och tog sin doktorsgrad när han var 17 och allt sånt där. Men så här, drevs till vettet och slutade som, han hatade det där liksom. Så han, det slutade med att han satt och optimerade spårvagnstrafiken i New York för att alla linjer skulle vara så här, för han älskade tåg, det var alltid hans stora intresse. Matte gjorde han med vänsterhanden, sen så liksom tänkte han på tåg.
Mm.
Så han slutade på något kontor där han satt och drog liksom spårvagnslinjer, och där kommer ju den hooken då. Och jag tänker att så här, jag skulle vilja ha en fortsättning på den här där hon försvinner. Och vad hände sen? Alltså, jag vill veta, alltså, förolyckades hon? Eller satte hon sig ute i någon stuga och skrev liksom ett 30 band långt epos som aldrig gavs ut? Eller, alltså, vad den här kärleken hon hade till språket? Och hon jobbade ju som någon så här maskinskriverska typ, och var fruktansvärt trött på det. För hon tyckte att det var liksom en så här misshandel av det finaste som fanns, nämligen att skriva. Och jag känner att det finns så himla mycket i det här, men man når aldrig fram till det i just den här essän.
Jag tror man skulle ha försökt våga vara lite mer, vad heter det, som man är i alltså tumma lite mer på den journalistiska integriteten som man gör idag, och så konstruerat en hook lite grann.
Mm.
Alltså göra något av händelsen i hennes liv till lite mer omvälvande än vad det var. Jag tänker så här, amerikanska dokumentärfilmer är ju ofta otroligt bra på att så här, göra, jag tänker till exempel på så här 30 for 30 filmer som ESPN gör. Där är man ju alltid otroligt bra på att få saker som ju är liksom så här, ganska häftiga händelser, men får dem att prata om dem som om det är liksom det största som har hänt någonsin. Jag kommer ihåg, jag såg en surfingdokumentär för en här massa år sedan, det kanske jag berättat, men som hette Riding Giants. Och då pratar de om när en kille, vad heter det, surfade den så här svåraste vågen som någon någonsin har surfat ungefär. Och det, grejen var då att då hade han satt fast ett band längst fram på surfbrädan som han hakade fast foten i. Och det där pratade ju liksom såna surfexperter i den här dokumentären om i 10 minuter, om hur så här omvälvande och så här, vilken game changer det där var. Och det är också så här, tar man det till in absurdum som jänkarna ibland gör, så blir det ju också så här, alltså han satte ett band på surfingbrädan, det är ingen big deal. Alltså där blir det ju konstigt, men det är ändå så här, ditåt man önskar att den här texten hade gått lite grann på något vis.
Verkligen. Alltså jag måste säga att det var ganska sval ändå.
Så om man tänker då, som vi brukar säga, om man tänker det TLDR-index, det 10 är att man slutade läsa för att skiten kändes för lång, och 1 är att man swishade igenom texten för att det kändes så kort. Vad hamnar då denna text?
6 kanske. 7. 7.
7, så du är så högt ändå alltså.
Ja, 6 då, förlåt.
Ja, jag ser det. 6 säger jag också.
Jag vågar inte tycka annorlunda än du.
Du skulle ha brett på lite grann. Mm. Du skulle ha gjort en sån amerikansk hook. Det är den sämsta texten som jag gjort någonsin.
Jag läser om han Paul Collins som har skrivit den här. Han teaches creative writing at Portland State University. Appears on NPR as its literary detective.
Ja.
Och det känns lite NPR. Alltså...
Jo, det gör det. Men det känns som ett NPR-uppdrag med för lite gage. Alltså, han har inte lagt ner de timmarna som den här historien behövde riktigt. Han hade behövt... Ja, jag vet inte. Förstår du vad jag menar? Att det finns en historia där om han bara hade kryddat lite och skapat lite mer atmosfär, tror jag.
Och därmed så är vi faktiskt framme vid postscriptum. Ett lite tajt avsnitt idag, men det är vad det är.
Det är jul, fan.
Vi brukar ju alltid brassa på med de här långlyssningarna för de som reser, men ja.
Det kommer ju en långlyssning inom en snar framtid. Vi säger inte riktigt när och vi säger inte riktigt vad, men den kommer skjuta iväg riktigt högt, tror jag.
Mm, och det är när vi är tillbaka igen. Vi tar ett lite uppehåll här i mellandagarna och är tillbaka den 3 januari.
Ja.
Då siktar vi på långlyssning igen.
Ja, vi siktar högt.
Tills dess så kan man läsa en artikel som är en återgivning av en bok eller en skrift. Och den skriften baserade sig på ett panelsamtal som hölls i november 1971. Där Carl Sagan, Ray Bradbury och Arthur C. Clarke diskuterar under rubriken Mars and the Mind of Man. Ganska tung panel. Och ett spännande ämne, och den här skriften är sedan länge ute ur cirkulationen, men stora delar finns återgivna på länken som ni hittar på podd.se.
Och jag tipsar som vanligt om en serietidning denna vecka om Penguin, Pain and Prejudice, som är en femnummershistoria som släpptes i december 2011, och ja, det är pingvinens tidiga dagar som utforskas, skriven av Greg Hurwitz. Lite julig, lite vintrig i alla fall. Jag tyckte den var härlig. Jag tipsar om den.
Grymt. Men god jul och ät knäck och så vidare, så hörs vi.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej.
Tja.